Ekopodden. Klimatet, klotet och Kalmar. Du lyssnar på andra säsongen av Ekopodden. Vid micken sitter Elvira och Stina med ett brinnande engagemang för hållbarhetsfrågor och med funderingar på att både det gröna och det sköna behövs för att vi ska kunna vända skutan i tid och segla in i det hållbara samhället. Varmt välkomna. Varsågoda, Elvira och Stina.
Hej Elvira, då är Ekopodden i eten igen.
Hallå Stina, ja vad trevligt. Och den här gången så ska vi ju faktiskt ramla tillbaka i skolbänken igen. Hejsan hoppsan, det känns väldigt länge sedan. Och vi ska ta reda på mer om hur vi rustar och peppar nästa generation kring klimat och miljö.
Just det, hållbar utveckling i skolans värld, ett jättespännande ämne tycker jag. Och viktigt. Och jag tänkte börja med att fråga dig, Lyra, vad du har för minnen kring hur det var när du gick i skolan. Hur pratade ni om de här frågorna då?
Ja, alltså nu får vi ju som sagt vara vrida tillbaka klockan väldigt mycket. Och mitt minne är lite suddigt. Men jag minns en episod från dagistiden, så det är ju ännu längre tillbaka i tiden då. Då satt vi i en ring, ja, kanske var där i, jag vet inte, 4-5-årsåldern eller någonting sånt. Och hade en övning kring världens resurser. Mm. Fröknarna delade ut russin utifrån vilket land varje barn representerade. Så något barn representerade kanske Etiopien och fick liksom ett halvt russin. Och ett annat barn representerade, säg, USA eller någon sån här stormakt liksom. Och då fick de en hel näve, eller kanske två nävar med russin. Och det var ju väldigt talande förvisso och tydligt, men det var ju en grym övning för barn då. För det här var ju verkligen orättvist. Så jobbig upplevelse som liten. Mm. Men i skolan, jag vet inte, i skolan är det mer blankt på något sätt. Ja, kanske mer beror på mitt dåliga minne än på just min skola, Tunaskolan. Hur var det på din skola?
Ja, men ganska skralt om man jämför med hur det är idag tror jag. Inom miljöområdet så är väl det jag tänker på mest att vi pratade om övergödning och ozonhålet. Och inom det sociala området så var det väl fattigdom och hungersnöd som vi tog upp. Och jag minns att vi pratade om i-länder och u-länder, det gör vi inte alls idag.
Mm. Ja, det är klart så här, vattnets kretslopp och kolets kretslopp och sånt tror jag också att man pratade om. Men det var ju också kopplat till klimat. Men i alla fall, det var ju väldigt länge sedan då, har vi konstaterat nu. Så för att veta hur skolan utbildar dagens elever inom hållbar utveckling så har vi fått ta in experthjälp. Och det kommer här. Claes Wolke, välkommen.
Tack så mycket.
Du är miljösamordnare på utbildningsförvaltningen här i Kalmar kommun.
Mm. Mm.
Kul att ha dig här.
Tack.
Och vi har bjudit in dig idag för att prata om hur hållbarhetsfrågorna kommer in i grundskolans utbildning idag. Och vi har ju snuddat lite grann vid det här i ett poddavsnitt från i höstas som heter Miljövän hela livet, eller? Och då berättade vi om den här satsningen på att ta fram en plan för livslångt lärande för att utbilda barn i hållbarhetsfrågor. Skulle du kunna berätta lite mer om det och vad det innebär konkret?
Under 3 läsår framöver här nu med start i höst kommande läsår så ska 7 skolor i taget utbildas i lärande för hållbar utveckling. Eller rättare sagt, vi ska förstärka lärande för hållbar utveckling. För det pågår ju mycket arbete ute på förskolan, eller ja, skolorna framförallt pratar vi om här nu. Men ibland så kan man behöva ha lite draghjälp i att bygga den röda tråden genom hela grundskolan. Alltså från förskoleklass upp till årskurs 9. Och det är egentligen det som det här primärt ska gå ut på. Att hjälpa till och få syn på vad gör man egentligen i de olika åldersgrupperna, stadierna med eleverna. Och framförallt då som sagt knyta ihop så att det blir en helhet för eleverna.
Är det här något som ni har kommit på själva i Kalmar eller?
Nej, men kan man säga så här. Jag har ända sedan jag började jobba på utbildningsförvaltningen haft uppdrag som miljösamordnare eller miljöutvecklare. Och har med jämna mellanrum försökt implementera det här tänkesättet. Med varierande framgång ska jag säga då. Nu har det ju då blivit beslutat av förvaltningschefen att vi ska göra den här satsningen och att alla ska gå med i den så att säga. Så nu är det inget val längre.
Kredit till dig med andra ord.
Envishet skulle jag säga. Det är ju ett komplicerat jobb. Det är många ämnen och för att det ska bli verkligen förståelse för hållbar utveckling så gäller det att kanske vinkla in från alla olika ämnen och få många aspekter. Vi pratar inte bara NO och att det är liktydigt med hållbar utveckling utan även få med de samhällsvetenskapliga ämnena och de praktiskt estetiska ämnena i det här paketet så att säga.
Tycker du att det har varit ganska personberoende då? Alltså vilken lärare man har haft och hur engagerad den personen är?
Ja, så är det.
Mm.
För jag tänker att lärarkåren är ett snitt av samhället i övrigt. Man har sina olika intressen och preferenser. Och även om man undervisar ämnena behöver det inte betyda att man liksom lever och genomsyras av tankarna på hållbar utveckling jämt och ständigt. Det är vissa som är lokomotiv och drar lite ner i det här arbetet ute på skolorna.
Mm. Om vi tänker på skolor generellt då i samhället så där, känns det som att skolorna eller skolvärlden har hängt med i den utveckling som gör att det är ett mycket starkare fokus på klimat och miljö idag än för sig 10 år sedan?
Jag är så sällan ute så att jag har egentligen den där fingertoppskänslan för om det har skett någon förändring. Däremot så minns jag ju för när det var den här säldöden, när det var väldigt uppmärksammat. Då var det också väldigt mycket engagemang ute i förskolor och skolor kring hållbar utveckling. Så att när det uppmärksammas i media så är det ju fler och fler som känner att det här kan vi ju liksom inte, det här måste vi ju ta in i undervisningen.
En artikel från, som handlar om en avhandling från Göteborgs universitet, den pekar på hur viktigt det är att eleverna får testa sina teoretiska kunskaper om hållbar utveckling i praktisk handling. Så vad tänker du om bryggan teori-praktik?
Ja, men det är alltid i allt lärande oerhört väsentligt att man inte bara matas med fakta så att säga och kan rabbla det och sen tycka att man kan någonting. Utan att verkligen få omsätta handling, eller i handling, sina teorier och sina tankar. Det är A och O för att befästa ett lärande, absolut. Att känna att man har handlingskompetens, att man verkligen kan uträtta någonting är så oerhört viktigt. Och kan man då på något vis ta in all faktakunskapen och sen göra någonting också, gå ut i samhället mot ett företag, mot ett äldreboende, vad det nu kan vara. Då växer människor helt enkelt och känner att man är värdefull, kunnig, duktig.
1 juli i år så kommer det ny läroplan för grundskolan. Vad skulle du säga skiljer den från den som är nu om man tittar på hållbarhetsfrågor? Är det något som har tillkommit inom det här området?
Man betonar ändå rätt mycket mer det här med faktakunskaper så att säga. För det som har varit kritik mot den läroplanen nuvarande då är att det har varit lite för mycket teori. Eller teoretiskt betonade kunskap, att det är viktigt att eleverna ska kunna resonera. Det är fortfarande viktigt, men man tappar en del elever som inte har den här förmågan att resonera på ett djupare plan. Så därför lyfter man in mer faktakunskaper. Och där är också någonting, för att förstå det här med hållbar utveckling, tänker jag att man måste ha vissa faktakunskaper. Det är oundvikligt. Och sen så bygger man ändå på med det här tänkandet, resonerandet, vad kan jag göra och å ena sidan, och andra sidan, och tredje och fjärde sidan. Man lär sig att se saker och ting från olika perspektiv. Jag vet ju att det fortfarande står kvar i det som kallas för syftestext. Så finns orden hållbar utveckling med i 10-tal, kan jag vara lite fel ute här, utav de här kursplanerna. Det står verkligen tydligt. Undervisningen ska leda fram till en förståelse för hållbar utveckling. Står det inskrivet i läroplanen i 10-tal ämnen.
Mm, ja, intressant. Jag måste också bara fråga, de här, nu backar jag lite här, men de här processlärarna eller processledarna, de 7 utvalda, hur har valet gjort?
De har jag helt i demokratisk ordning valt ut. Ja, nej, men det är sådana människor som, dels för att det ska vara en spridning på vilka ämnen de undervisar i, så det är då slöjdlärare till exempel, en konsumentkunskapslärare, idrottslärare. 2 som har mer inriktning mot SO-ämnen, alltså de samhällsorienterande. Och 1 som är mot naturorienterande ämnen. Och det är just för att jag vill ha den här bredden. Att de liksom tillsammans just hjälper till att väva ihop det här som man pratade om innan. Flera ämnesperspektiv och kursplaninnehåll så att säga. Det är det som är slutmålet för varje skola.
Och till sist, Claes, en fråga om hållbarhetsintresset i stort hos eleverna. Har du någon känsla för vilka frågor är det som engagerar elever särskilt?
Inför den här satsningen för lärarna så fick de besvara en enkät ändå. Där kan man kanske lite läsa ut om de får en fråga om vad saknar du för att kunna undervisa om lärarna för hållbar utveckling. Då kan vi kanske liksom förstå, ja, det här behöver jag för att jag ska kunna ge det till eleverna. Indirekt hör jag kanske elevernas intresse genom hur lärarna svarar.
Mm.
Att det här, jag vill ha konkreta undervisningstips, eller jag behöver verkligen lära mig mer om vad hållbar utveckling egentligen står för. Men jag kan ta ett exempel från Rinkebyholmsskolan, vars elever, och det såg jag i tidningen för några veckor sedan. De hade läst en bok om regnskog och regnskogsavverkning. Alltså en skönlitterär bok som jag förstod det som. Och blev så engagerad och ville försöka göra någonting. Så de gjorde en egen kalender som de sedan sålde. Och fick in x antal tusen kronor som de skänkte till ett Rädda regnskogen-projekt. Så det är ju ett exempel på att man liksom verkligen tar tillvara elevernas intresse och engagemang. Så,
snyggt. Mycket snyggt.
Mm. Ja, då får jag säga tack till dig, Claes, för att du var med i Ekopodden idag. Jättekul. Mm.
Tack så mycket. Jaha, Elvira, det där var ju ett par dagar sedan vi träffade Claes. Var det något särskilt som vi pratade om som har fastnat hos dig?
Ja, men det här med processledarnas bredd, att de representerade många olika läraringångar och olika ämnen. Det kändes både klokt och lovande. Det går liksom inte att peka på en väg in till hållbar utveckling när det gäller allt och alla. Vägen till ohållbarhet är avstängd. Alltså den är ju helt nedrasad, passerad. Vi måste gå den andra vägen, den hållbara.
Absolut. Och jag tänker också på något som vi pratade om på slutet där utanför studion faktiskt. Det här med att skolan inte är någon kunskapsfabrik utan att vi måste lära för livet. Det tar jag med mig.
Mm, skål för den. Ja, och det här var grundskolan, och innan vi drar vidare till nästa stadie och också med den här russinövningen i bakhuvudet, så tänkte jag bara att jag måste peka på några saker kopplat till barns utveckling och faktiskt också till den här frågan som Claes tyckte var lite svår att svara på, om vad eleverna är mest intresserade av.
Ja visst, kör.
Jo, för då har jag läst en bok som är fullpepprad med tips på hur man kan öppna dialog med ett barn kring klimatet, beroende på vilken ålder och om barnet är intresserat eller inte, om man skjuter ifrån sig klimathotet och så. Och en sak som fastnade då, det var att barn som är i 7-8 års åldern, de är väldigt bra på att känna empati, så de förstår orättvisor, men de är också väldigt känsliga för skuld och skam.
Det är ju viktigt att ha med sig så att vi vuxna inte skapar fel känsla hos barnen. Det var ju något som Claes var inne på också.
Mm, precis. Och sen står det också i den här boken att i 9-årsåldern, det är egentligen först då som barnet kan vara redo för att förstå lite större sammanhang, hur olika klimataspekter och så hänger ihop. Till exempel växthuseffekten. Sen måste man ju använda olika formuleringar beroende på hur mycket barnet förstår eller hur mycket man är med. Men när barn är sen då i tonåren, då kommer man till den här perioden av frustration och besvikelse över att de vuxna inte agerar tillräckligt och tillräckligt snabbt.
Det där känner jag också igen från vårt poddavsnitt om miljövän hela livet.
Ja, precis, precis. Och här är det ju viktigt att visa på hur man kan agera. Att man till exempel kan engagera sig i föreningar och nätverk, att man kan bilda opinion och kanske hur politiken kan vara med och förändra och sådär. Och även att man visar att man finns tillgänglig när tonåringen väl vill bolla idéer och tankar kring klimat.
Det låter som att vi är inne på ett grönskönt tips nu, eller?
Grönt och skönt tips.
Ja, för det grönsköna tipset är alltså att läsa den här boken Prata med barn om klimatet av Frida Berry Eklund, heter hon. Och överlag där så är rådet att man ska använda barns nyfikenhet och låta det styra hur man närmar sig klimatfrågorna. Men också att man ska undvika hopplöshet, och det är inte heller bra att försäkra om att allting ska bli toppen, utan det är viktigt att barn och unga får vänja sig vid anpassning och de osäkerhet som finns kopplade till framtidens klimat, så att man kan lära sig att hantera det.
Just det, det är den här Greta-generationen vi pratar om. Det är intressant det där med att man verkligen behöver tänka till i vilket angreppssätt man använder sig av, att det inte får vara för komplicerat i lägre åldrar, men heller inte för basic för tonåringarna.
Mm.
Ett annat boktips då är den här boken Natur och miljöboken, som är ett läromedel som delas ut till 200 000 mellanstadieelever i Sverige.
Ja.
Även i Kalmar.
Yes.
Och den är en tredelad läromedelsserie som riktar sig till årskurs 4, 5 och 6. Och varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs. Och utgör då tillsammans en heltäckande miljöutbildning för eleverna.
Mm. Och om man inte själv då är mellanstadieelev eller lärare, så kanske man har barn eller känner något barn i åldern mellan 10 till 12 år. Och då kan man ju passa på att fråga om vad de tycker om den här boken, om de har sett den och använt den. Ja, men du, nu går vi vidare i livet. Vi klättrar uppåt och närmar oss högre utbildning, högskola och universitet. Och vi har ju faktiskt också varit i kontakt med studenter och personal vid Linnéuniversitetet här i Kalmar för att höra hur de jobbar med hållbarhetsfrågor. Och en person som vi träffade där, det var Tisari Chihara, som är med i organisationen Klimatstudenterna.
Ja, Klimatstudenterna, det är en nationell organisation som finns vid ett 20-tal universitet och högskolor i Sverige, tror jag. Och för bara några månader sedan så bildades en lokalförening vid Linnéuniversitetet i Växjö.
Mm. Och den här tjejen då, jättetrevlig tjej från Sri Lanka, hon berättade att lokalföreningen nu består av studenter från flera olika utbildningar. Till exempel IT, och det var marknadsföring. Och alltså inte bara typiska, urtypiska miljöutbildningar. Och det de har gemensamt är att de vill omsätta sina kunskaper i konkret handling.
Ja, och Tisari berättade ju om två konkreta aktiviteter som de har dragit igång. Den ena var ju på temat delningsekonomi och handlar om att de studenter som är här bara under en kort period, kanske en termin, de tyckte det var onödigt att köpa på sig en massa grejer för att använda här då. Så därför är tanken att ha någon form av pool där man kan dela på de här sakerna eller kanske lämna vidare möbler när man lämnar stan. Det låter smart.
Mycket smart. Det andra exemplet, det var någonting som var mer smakfullt.
Just det.
Ja. Nämligen bring your own coffee cup. Att ta med sig en egen mugg till kaféet. Istället för att då man då hela tiden kommer med sådana engångsprodukter där.
Ja, men det var väl smart. Vi kanske får anledning att återkomma till klimatstudenterna för att se vilka fler aktiviteter de tar sig an. De hade ju brainstorming-möten varje tisdag, tror jag, så det kan ju komma upp många nya idéer där som kanske ser på stan eller annat.
Mm, och sen hade de också ambitionen om att öppna en egen del i Kalmar just. Det vore ju spännande om det blir så. Och då kan man kontakta dem på lnu@klimatstudenterna.se.
Just det. Och utöver klimatstudenterna så har vi ju en aktivitet till att berätta om som vi har besökt, och det är ju LNU Live.
Mm.
Det är i princip varje torsdag så har Linnéuniversitetet en öppen föreläsning eller en mingelmötesplats kan man säga på olika teman. Och här om veckan så pratade man då om klimatnödläge.
Ja, eller hur? För nu är ju LNU i stånd med att starta en ny masterkurs som man kallar klimatnödlägestudier. Lite annorlunda kanske var det ändå att det här är ett initiativ från litteraturvetare. Den här kursen ska ha tre delar. Och det var en introduktion till klimatnödläge, själva begreppet och definitionen och så. Och sen var det livet i ett klimatnödläge, vad innebär det? Och slutligen en 15 veckors projektarbeteskurs då, som studenterna själva väljer tema på.
Just det, och de här projekten de vill de gärna driva med någon aktör utanför universitetet. Kanske med kommunen eller med något företag.
Mm. Och precis som för skolan så betonade de här lärarna att det gäller att skapa handlingsberedskap. Empowerment på engelska. Intala studenterna att de faktiskt kan förändra och förbättra och designa ett ännu bättre samhälle. Inte ett sämre samhälle, utan ett bättre samhälle.
Mm. Ja, men det blir spännande att följa. Jag hoppas också att de kan belysa de sociala aspekterna där.
Mm.
Det är vårt sista inspel till dagens avsnitt om lärande för hållbar utveckling. Det står Gunlög Fur och Åsa Vågman för från Linnéuniversitetet. Gunlög Fur, hon är vice rektor, och Åsa Vågman är samordnare för hållbarhet. Och vi har ställt några frågor till dem.
Ja, för det första så kunde ju de också konfirmera att i lagtexten, alltså i högskolelagen, så står det att universitet och högskolor ska verka för en hållbar utveckling. Vissa utbildningar har en väldigt tydlig hållbarhetsrelevans och så. Men andra utbildningar så behöver det ändå synliggöras ytterligare. Men de framförde också att det finns kurser idag och program med den här tydliga hållbarhetsinriktningen i samtliga fakulteter.
Ja, men det är bra så långt. Sen berättade ju de också om att hållbarhet i utbildning, det handlar ju inte bara om innehållet i själva kurserna och programmen, utan det är också om hur man organiserar och genomför dem då. Och att i högskolelagen så står det att alla lärosäten aktivt ska arbeta med en breddad rekrytering, alltså försöka utjämna den snedrekrytering till högskolan som finns idag. Mm. Och det kan ju handla om att jobba för att bryta könsbundna studieval eller att få in underrepresenterade grupper, till exempel personer med utländsk bakgrund eller personer från studieovana hem där ingen har pluggat på universitet tidigare då.
Och då tänker jag på min pappa som kom från en lantbrukarfamilj. Och där liksom man, ja, men mer eller mindre fnös åt akademiska studier faktiskt. För det var ju det praktiska som var viktigt då. Man skulle ta över gården och sådär. Han var också äldste son. Men han ville ju någonting annat och sådär. Så tog sig in då till det akademiska och blev ju faktiskt professor till slut. Så lite grann det här komma bort från tradition och att alla unga ska kunna välja om man vill eller inte vill läsa vidare och få stöd i det. Så det måste vara lika okej med båda valen, så tycker jag.
Absolut. Och på tal om tradition och nytänkande så frågade vi ju Gunlög och Åsa om det också. Alltså kan det vara så att universiteten är lite tröga i att anpassa sina utbildningar till en föränderlig omvärld? Att det kanske finns en utmaning i traditionella institutioner?
Ja, man funderar ju lite kring det, om det kan vara så. Men Åsa och Gunlög, de svarade ju egentligen där att Linnéuniversitetet är ett ungt lärosäte och därför kanske man har bättre möjligheter eller förutsättningar att luckra upp ämnesgränser än en sådär mer traditionstyngda och forskningstunga äldre universitet där de här miljöerna liksom är mer statiska kanske. Men du Stina, tänkte om den här juristutbildningen. Vi har ju nyligen fått höra att juristutbildningen kommer till Kalmar och det är ju en jättestor och rolig och positiv nyhet. Den ska starta upp senast 2027. Tänk om det skulle kunna bli en profilering ytterligare där inom den på miljörätt så att man verkligen kopplade till det här liksom resurser och vårt klimattänk och framtidsfrågor på det sättet.
Det är en jättebra idé. Ja. Vi får ta det med vår kollega, universitetsstrategen Alexandra Petrakko.
Ja.
Och hon har förresten precis nu i dagarna publicerat ett bokslut över Kalmars utveckling som universitetsstad från 2010 då, när Linnéuniversitetet bildades och fram till nu. Och det är ju en broschyr som innehåller mycket fakta som jag har bläddrat igenom, och något som jag fastnade för var vilken effekt universitetet har på andelen av befolkningen i Kalmar som har en eftergymnasial utbildning. För det var för 20 år sedan, då var det 33%. Och nu är det 44%, så det är 11 procentenheter där.
Ja, men det har hänt någonting där, helt klart.
Och det kan ju ha en koppling till att studenter stannar kvar i Kalmar efter utbildningen. Och det finns det också uppgifter om i det här bokslutet då. Och det är ungefär en tredjedel av studenterna som bodde kvar i Kalmar 3 år efter att de hade tagit examen.
Ja, okej. Okay. Är det en hög siffra eller låg siffra?
Jag har ingen jämförelse med hur det är i andra städer. Vi får fråga Alex där.
Ja, men det är nog lite intressant att följa den utvecklingen i alla fall. Va? Ja, vad har vi mer då? Alltså Linnéuniversitetet har ju också det här årliga Linnéstipendiet. Där syftet är att främja forskning inom hållbar ekologisk utveckling. Och den som vann det här priset sist, det var en kvinna som heter Laura Ferens, och hon forskar på övergödningen i havet.
Just det. Mm. Nu har vi gått igenom grundskolan och Linnéuniversitetet i det avsnittet. Men jag tänkte innan vi avslutar idag så måste vi säga något om kriget i Ukraina. De humanitära konsekvenserna har ju inte undgått någon, men kriget påverkar ju även miljön och naturen.
Ja, det stämmer. Det är klart att det här mänskliga, det är ju det som vi ser allra mest. Men det finns också väldigt allvarliga miljömässiga konsekvenser. Och det som har varit uppmärksammat mest hittills då på miljösidan i krigets verkningar, det är ju risken för radioaktiv strålning från kärnkraftverk för det första. Och sen utsläpp av kemikalier från industrier som blir attackerade. Och även de här då brinnande oljedepåerna och sådär. Ja, man kan ju bara tänka sig hur det ser ut i naturområden där militärfordon har kört fram och ja, man bara har liksom förstört allting i sin väg. Eller där det finns tillfälliga läger och allt det här. Nej, det är ingen miljövacker syn heller.
Nej, jag tänker också på den här dagliga infrastrukturen som inte fungerar när hela städer överges eller kollapsar. Till exempel sophantering och vatten- och avloppsledningar och gasledningar som går sönder. Och brandkåren har ju fullt upp med annat. De kan inte ta hand om det farligt utsläpp eller bränder på samma sätt som Anna.
Nej, eller hur? De här grejerna, de kommer ju ta väldigt lång tid att bygga tillbaka i ett samhälle som fungerar på bra sätt då. Och jag lyssnade på Klotet. Klotet i P1. Det är ju en väldigt trevlig podd eller program. Och så då pratade man om att Ukraina har en väldigt rik biologisk mångfald. Men de har till exempel en stor mängd våtmarker som är viktiga för fågellivet. Och något annat som togs upp där och i olika sammanhang är det här med hur mycket jordbruksmark det finns där och hur mycket livsmedel som produceras för Europa. Så det är ju en viktig exportör av bland annat korn och majs och solrosolja. Så ja, det är klart att det händer ju saker på den produktionslinjen också.
Precis. Jag läste också en intressant artikel från Lunds universitet där den här miljörättsjuristen Britta Sjöstedt, som också var med i det här Klotet-avsnittet som du hänvisade till, hon tog upp vad som gäller för de miljöbrott som begås under krig. Och enligt henne så är det väldigt svårt att ställa en stat till ansvar för miljöbrott som begåtts i samband med krig. För det ställs väldigt höga krav på att konsekvenserna ska vara långsiktiga, utbredda och allvarliga.
Och det finns ett undantag, va? Och det är Irak, ett sånt exempel. För efter kriget i Kuwait på 90-talet så fick Irak till slut betala skadestånd för bland annat att vattnet hade blivit förstört och att stora flyktingströmmar orsakat miljöskador.
Ja, det är intressant. Det här miljörätt och konflikter kring miljön, det kanske vi kan återkomma till i ett separat avsnitt. Men vi kan också konstatera att vårt grönsköna tips i förra avsnittet om att tänka på beredskap och ha ett lager med mat i källan, det blev tyvärr högaktuellt av en annan anledning än vi tänkte.
Ja, verkligen. Fruktansvärt, men sant. Det får bli en lite allvarlig avslutning på dagens avsnitt då. Och så hoppas vi att det vi upplever nu verkligen ska lära oss någonting som vi tar med oss framöver och dela med oss av våra rikedomar och vårda och värna det grönsköna som vi har kvar.
Ja, vi säger på återhörande, och vill ni kontakta oss så gör ni det lättast på ekopodden@kalmar.se. Och allra sist en cliffhanger till nästa avsnitt. Snart kommer vi med en tävling på ett somrigt tema.
Det vill ni inte missa.
Gör inte det.
Hej då!
Hej då!
Ekopodden. Klimatet, klotet och Kalmar.